eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
David, vad har vi på känslor? Vad är det för dig?
Känslor?
Mm.
Ja, det är väl... Ja, känslor, det är väl liksom en sinnesstämning man är i.
Mm. Vill du ha sånt i sport eller vill du ha en sport utan känslor?
En sport utan känslor vore helt värdelöst och iskallt. Det måste vara känslor i sport, för sport är känslor. Utan känslor så blir det ingen sport. Så att det är Nej. Ganska enkelt.
Vi är inom ishockeyn på god väg att ta död på känslor. I SHL så är ju reglerna värre än någonsin tidigare. Man får ju striden sätta till exempel när adrenalinet är som störst, när det kokar som mest. Man får inte yppa i närheten av något dumt ord som skulle kunna uppfattas som till exempel en svordom. I hockeyallsvenskan, där vill de gå steget längre. I stort sett alla känsloyttringar ska förbjudas och bestraffas. Man vill helt enkelt göra sporten till en robotsport där alla är stöpta i samma form. Där allt är inom normen, där ingenting annat får ske. Där pulsen inom idrotten tas bort genom att känslor helt enkelt förbjuds. Om det inte handlar om en glad målgest kanske. Eller förresten, inom travet, David, där har man ju jobbat på det här sättet under lång tid. Men där tillåter man ju inte ens det nu för tiden. Läste du om Lars Raum förra veckan?
Nej.
Han som i sin eufori över en seger på Biri förra söndagen tog av sig hjälmen. Han var glad, han hade vunnit ett lopp. Höll hjälmen i handen under segerdefileringen. Men Lars, han fick 2000 spänn i böter. Gällande Konrad Lugauer då, så försvarar jag definitivt inte hans agerande på Sundbyholm. Där han enligt riksdomaren då, Jan Törnqvist, prejade av Carl-Johan Jeppsson av banan efter ett lopp. Plus att han skrek och han viftade. 48 000 i böter. Och en månads avstängning blev det utav det. Men det finns också en anledning till att Ludwig Colgjini och Fabrice Olois käftande på stallbacken på Jägersro. För jag vet inte hur många år sedan är det nu. Ja, hur många år sedan är det?
Det var väl Goran Kronos mot, vad kan det vara? Han var väl aktuell, kan det vara 2010, 11, 12?
Mm. Finns en anledning till att Colgjini och Solas käftande där fortfarande är en sekvens som visas på tv. För känslor, det är våra tv-tittare svältfödda av. De sitter och gottar sig åt den där dramatiken som utspelar sig. Jag kommer ihåg också, David, när du reagerade på att jag i en podd sa att Jos Verbeek är en färgklick. Du menar någonstans att det var länge sedan han var det. Och visst, du har rätt. Men det säger väl kanske mer om hur profillösa alla andra är. Snart är vi där i hockeyn också. Som i travet. Svältfödda på känslor. Där alla är som korgossar. Där ingen törs säga någonting som inte är inom normen. Och att kanske säga någonting om någon kuskkonkurrent. Eller kanske kollega, som det heter. Som kört illa efter ett lopp. Nej, då äter kvicksanden upp dem underifrån. Redan där är de i den obekväma no-go-zonen. Är det tyst? Är jag tyst efter loppet så gynnar det mig nästa gång, tänker de, och så går de vidare. Jag hoppas att jag fortsättningsvis kommer att få se känslor i alla sporter som jag älskar. Någon som är ledsen, någon som är euforisk, någon är arg och besviken. Men fortsätter vi på den här inslagna vägen där alla känsloyttringar ska stävjas åt det grövsta. Är hockeyn och travet de största förlorarna? För jag tror inte att det finns någon som bryr sig om en sport där det inte finns någon känsla kvar.
Var kommer travet in i det här, menar du?
Ja, jag tycker att det handlar om mycket att hur travet har utspelat sig under en ganska så lång tid. Där våra största profiler är stöpta i samma form. Där de inte törs säga någonting efter loppen. Där de får en mikrofon under munnen efter ett lopp där man har kanske blivit hårt åtgången under loppet, men man vägrar säga det. Man ligger hellre lågt för att hela tiden liksom bädda in sig själv framöver. Och så ser det ut jämfört med många andra sporter.
Ja.
Det är så otroligt det finns inga känslor kvar, David. Att man får de här intervjuerna efteråt, det är som jag säger här med Colgjini och Solois, den spelas ju fortfarande. Det är liksom, wow, vilken grej. Hur många travlopp körs det under ett år?
Nej, men absolut, men jag tycker så här att folk är ju olika, vissa människor visar ju inte känslor och att vara travkusk, en del av det innebär ju att vara, hur ska jag uttrycka det, kylig och så vidare. Och de som kör oftast är så pass slipade så att de inte säger grejer de inte står för direkt efter ett lopp.
Jag... Men vad då står för, menar du?
Jo, men jag menar att om du slänger upp en mick i munnen på Örjan och han är besviken, så säger han ju ändå ingenting som sticker ut, utan han säger ju något som är slipat och som inte kan vara till hans nackdel.
Mm.
Och det kan man ju tycka vad man vill om, men det är ju till hans fördel att inte säga någonting som någon annan kan uppfatta som ett vedträ att slå tillbaka på honom på.
Jo, men absolut. Men jag drar ju parallellen här med ishockey också, för att vi vill ju gå åt det hållet, eller det verkar ju som att sporterna vill gå åt det hållet, för att säger du någonting efter loppet då, med eller efter en första period eller efter en match eller någonting som kan uppfattas på ett visst sätt, ja, då åker du på en böteslapp. Mm. Då åker du på en böteslapp för att man inte säger så och så vidare. Det blir ju otroligt... Du tar ju död på väldigt, väldigt mycket utav sportens känslor genom att agera på det viset också.
Ja, men det är möjligt att det är så. Och jag tycker att känslor är jätteviktigt. Men jag måste även samtidigt poängtera att folk är olika. Men, ja.
Ja, så är det. Men stackaren då? Två papp. Han vart glad han. Skulle...
Ja, nej, visst. Det kan jag tycka är lite feeling.
Man orkar inte. Jag tycker det är
ojämförbart med andra... grejer du tog upp där. Att Loga-avfallet där du tar upp, att han kör på någon som han då blir dömd för, måldomaren. Jag har inte sett situationen 100%. Jag kan inte sätta straffet i proportion till vad det var, men det är ju aldrig bra att sånt sker på en travbana. Och det
nej,
var ju Konrad
det
också.
Var jag tydlig med också. Ja. Det var tydlig med att jag inte försvarade på något sätt, som jag sa. Men det blir ju också, när det väl händer någonting så blir det så otroligt stort, för det händer aldrig någonting. Så vill man inte ha det. Man vill ha att det ska vara lite känslor, lite glädje och lite sorg efter loppen. Det är väl härligt. Apropå det förresten, V75 i Eskilstuna förra helgen, så fick Uffe Olsson en intervjumikrofon under munnen efter han hade torskat med Hurricane Silas. Micke Nybrink var ju rätt tydlig med i studion att Uffe hade kört bort Hurricane Silas. Och han fick också en... mikrofon under munnen. Säkert inte världens roligaste att gå och göra den intervjun, men det är precis sånt där man vill åt.
Ja.
Där man går dit, man får men ganska så kort tid efter loppet ändå. En spontan reaktion från Uffe. Man ser att han inte tycker att det är skitkul, men det blir bra tv ändå. Bra att man fyller upp det.
Ja, Uffe sa ju att han kanske hade gjort ett misstag där, vilket jag också var inne på att han gjorde, men det är ju inte hela världen, kan jag känna.
Nej. Vad säger de V75?
I lördags?
Mm.
En av de roligaste omgångarna på hela året. Det känns lite grann som att det var som V71 var förr. Det var jättekul när det händer grejer i loppen och oväntade saker och skräller till och sådär. Det är ju det man vill åt. Det gör ju, när V71 är så, då är det roligaste som finns, tycker jag. Mm. Men det är alldeles för sällan som det är för stereotypt och tråkigt numera. Den här omgången, att det var så svårt, det måste vara så här oftare. Och jag fattar att det är inte alltid som någon favorit är kall från ledningen och någon favorit får tufft lopp och så vidare, så är det ju, men från centralt håll så måste man kunna göra V75 mer intressant, betydligt oftare. Jag är medveten om att det blir jackpot ibland blir det lätta omgångar, ibland blir det färglöst, men det har ju varit för mycket av den varan om du ser det på ett femårsperspektiv, utan det är allt sällan som det blir en rejäl show som det blev i lördag. Så jag fattar, det var många som ingen hade 7 rätt, så bevisligen var det många som förlorade pengar, men jag tror att det måste till den oväntade grejen. Spelar man på V75 är man beredd att förlora pengarna. Hellre det att det händer något oväntat än att det blir liksom mellanmjölk. Vi är i underhållningsbranschen och det måste kunna se ut så här oftare. Det borde man kunna från centralt håll stimulera, tycker jag.
Ja, men hur gör man det då? Alltså, man skriver väl ut propositioner efter de STL-klasser som finns, och sen får man det som anmäls. Det är väl inte svårare än så.
Ja, men man kan ju skriva om propositioner. Man kan ju köra till exempel guldlopp över voltstart, guldlopp med 20 meters tillägg på klass 1 till exempel, på kort distans. Man kan ha massa sådana grejer som gör det svåra. Man kan ju framförallt väldigt ofta plocka bort stora favoriter på V75 när listorna kommer på söndag kväll, så ser man ju, oj, den här kommer bli stor favorit. Och det har ju varit så en hel del sista månaden. Seismic Wave har mött typ ingenting bland annat. Och ändå har han varit ute på V75. Då borde man ju kunna ha ett lopp i reserv över lägre klass som går att stoppa in på kupongen. Kanske införa klass 3 igen, jag vet inte. Lägsta klassen som på den tiden var från...
Just 70... det, vilken klassiker!
Ja, från 75
det har man ju glömt av nästan.
Ja, 75 till 150 000. Där det väldigt ofta var orutinerade hästar som blev favoriter och ja, det skrällde ju ofta där. Det finns ju en annan till att klass 2 oftare skräller. Ja, men det finns massa grejer man kan göra, man kan arbeta med, men jag känner inte att man gör någonting av det. Jag hör ju aldrig någon från centralt håll säga det här med de låga utdelningarna och det stereotypiska på V75, det är ett problem. Nu har ju omsättningen varit bra i år av corona och så vidare, och det är jättepositivt, men det är ju inte för evigt. Spelarna tröttnar, jag menar, det pyr i leden, och även om det inte är, sker från en dag till en annan, så kommer det vara så att det sakta men säkert gör att folk ledsnar. Det finns många grejer man kan göra, man kan vara medveten om problemet, men från centralt håll, eftersom ingenting händer, så tolkar jag som att man är nöjd med hur det är.
Innan vi går in på sporten ifrån helgen som gick och innan vi ska foka på det som kommer här nu till helgen. Apropå spel, David, det kommer ju en del spelnyheter ändå ifrån ATGs sida här bara för någon dag sedan.
Jättepositiva nyheter. Först och främst, höjd återbetalning på tvilling från 80-85%. Höjd återbetalning på trio från 70-75%. Komb kliver in som travspel, det har bara varit ett galoppspel. Det är alltså som tvilling, fast du ska ha dem i rätt ordning. I tvilling är ju den självvändande, så att det spelar ingen roll vilken ordning de är i. Det är ju tre nyheter och det är ju välkommet för oss travspelare. Det är ju en effekt av att ATG märker att det är för höga spelavdrag på de här spelformerna. Yngre spelare tycker inte det är lika kul att spela med 20% spelavdrag när du kan spela en fotbollsmatch en vardag till 2-3% spelavdrag. Travet måste hänga med i den här utvecklingen, och det är en tydlig signal. Jättebra att ATG har anpassat sig här. Det kommer att slå väl ut på lång sikt. Jag är jätteglad över det här. Sen så, i den här nyheten så innefattas det också av att det har varit gemensamma pooler under lunchtravet och vardagstravet nu en period. Det kommer även gälla V75-loppen och V86-loppen, vilket gör att folk som gillar att spela högt får mer incitament att spela lite högre. Och det kommer också vara positivt såklart. Så att väldigt mycket positiva spelnyheter här för travet. Och det stärker ju också ATGs förmåga att konkurrera med andra spelformer när man kan erbjuda intressanta produkter. Även om jag tycker att man borde höja återbetalningen på ett par spelformer till typ V5, så är det här ett steg i rätt riktning.
Ja. Du, när det gäller sporten ifrån V75 Eskilstuna, det är ju en härlig helg det där på många sätt med trav där både lördag och söndag.
Är det härligt med att det är så?
Att det är söndagsfinaler, tänker du? Jag visste att, att den skulle komma tillbaka. Ja, nej, men jag tycker att den har hittat sitt koncept. Sen går det säkert, som du är inne på många gånger, att vrida om den och göra till fredag, lördag eller någonting sånt. Men det har satt sig som ett härligt novemberkoncept i alla fall. Sen kan man säkert vrida
finns
det.
Finns ju få grejer som är deppigare än en söndag i november, kan jag tycka. Det finns ju tillfällen på helgen då det är lite mer livat om man är mer sugen på lite show och gym, men av söndagar jag vill få bort från kalendern så är väl kanske inte den här prio ett. Det kan jag väl känna, men för min del får man gärna göra om konceptet lite grann den här helgen, men vad vet jag.
Nej, men det är ju det du till för i den här podden, att komma och tycka och tänka, så det är inget konstigt. V75 ifrån lördagen ifrån Sundbyholm då. Är det någon du vill droppa? Jag kan väl ta en som jag verkligen gick igång på, även om det inte var till min fördel spelmässigt. Men vad var det för prestation Sir Henry P. Hill kom upp med lite utrustningsändringar? Men det var ändå anmärkningsvärt. Han fick ändå med Vagabond B där ute, lämnade den ute i spåren och stack undan och vann med rätt mycket luft kvar. Så att det där, David, det där var en prestation som inte tror jag bara var liksom i lördags, utan det där är nog en ordentlig nivåhöjning från Sir Henry P. Hill sida som jag tror att vi kommer att få se mer av framöver också.
Ja, framförallt eftersom hans form var lite på retur, var min känsla. Lite svårt att veta om han satt fast eller inte starten innan, men han hade ju tagit två skrällsegrar på V75 och sen så gjort två sämre lopp. Det är väldigt ovanligt att de hittar liksom en sån här nivå så kort inpå. Men som du sa, det var väl ett helstängt huvudlag på för första gången, tror jag. Jag ska inte svära på det, men det var någonting med huvudlaget som var förändrat.
Var det norskt också kanske?
Norskt,
det kanske var norskt.
Jag ska inte
något
där var det i alla fall. Som gjorde att han hjälpte till honom att han presterade. Sen är det så att han kan inte prestera så här utan form, så det är klart att hästen hade en bilbehållen form, eller jag vet inte, hittat en ny formtopp. Jag håller med dig, grym insats.
Någonting annat ifrån den dagen, Dear Friend for Fantone Am?
Fofantodam har man jagat länge där i sensommaren, men jag hade gett upp på honom väldigt mycket. Det är ju den svåra vinnaren tycker jag på den här lördagen. Mm. Det är ju individuellt sett inte så svåra vinnare, utan det handlar om att få upp pusslet. Exakt. Och med Fofantodam som tungan på vågen i slutet, så blev det ju att ingen hade 7 rätt, och vi får en massiv jackpot på en av favoritbanorna när det ska vara svårt, Romme på lördag. Väldigt peppad på det, och vi har show på Spel- och lekkontoret där det finns ja, andelar. Du var extra angelägen om att köpa fler andelar i din egna system än vad du brukar göra.
Ja.
Så att det var väldigt kul.
Ja, precis. Nej, men det känns ju som att det är hemmabana och man blir ju extra på hugget då såklart. Så får man ju sitta där och titta på värmningarna. I love it. Ja, det ska bli sjukt kul. Och framförallt kör Twitchen. Den kör jag direkt ifrån rummet nu på lördag ju, när vi kör igång den klockan 13.00.
Mm, twitch.com, och så söker man på Gambling Cabin, så får man senaste nytt från oss där. Det brukar klaffa rätt bra med att liven börjar klockan 2. Om man är intresserad av det.
Jag är så jäkla tänd på V75-omgången på lördag, men vi ska komma dit.
Mm.
Har varit det hela veckan här såklart. Någonting annat ifrån lördagen, eller ska vi bomma igen där tycker du?
Vi kan bomma igen den omgången.
Okej, och då är vi framme vid söndagens Breeders' Crown-finaler. Jag måste ge cred till V75 Direktstudion som nördade in sig lite grann, vilket är kul, i Hail Mary. Det som hade gjort det ännu bättre, det var om de la upp en bild på Hail Mary på musklerna han besitter och lite grann av frampaketet på honom. Där man kunde se men ganska så tydligt på vad det är för sorts individ. Men hade du lagt upp en, inom citationstecken, vanlig häst bredvid, så hade man också kunnat se vilket muskelpaket han är, Hail Mary, för det var det man ville visa med den här bilden. Kul när man gör det tycker jag. Men hade du lagt in en vanlig V75-häst bredvid, så hade skillnaden blivit enorma. Det är ju otroligt vilket paket det där är, David. Och du har ju varit inne på det hela tiden. Ända sedan han tog sina första stapplande. Nej, de var väl inte så stapplande. Men i alla fall hans första steg där på tävlingsbanan.
Nej, men så är det. Och det var många med mig som var inne på det. Och nu i slutet av säsongen så är jag inne på att han är så bra som de bästa fyraåringarna har varit i Sverige. Han är där uppe med Mahadadia, Ridley Express och så vidare. Det är den framtidsutsikten jag ser för honom. Jag ser honom som en potentiell Prix d'Amérique-vinnare. Mm. Jag ser honom som en potentiell elitloppsvinnare. Jag ser honom som en häst som kommer att slå som de allra största loppen.
Men det verkar inte bli någon Prix d'Amérique 2021.
Nej, men det tycker jag känns klokt ändå. Dels för att FaceTime Bourbon är väldigt bra, som förut vann för en liten stund sedan på 1.09,8 på Vincennes. Väldigt enkelt.
Mm.
Dels för att just den anledningen, men även för att Bergen då anser att han inte är helt färdigväxt och tillräckligt stark i kroppen. Och Prix d'Amérique är tufft att ta som femåring. Real Express gjorde som sexåring bland annat. Sen var det Mahadadia som nioåring. Men var med redan som sexåring, så att eftersom det kommer så tidigt januari, så tycker jag det är rätt att skjuta på det, är min amatörmässiga gissning om det. Så att då får han en lugn vår, och så får man starta igång honom typ i jubileumsbokalen nästa år, gissar jag, så att han liksom är igång till vintermeetinget, nästa vintermeeting.
Ja. Ja, det är otroligt
fascinerande. När jag säger Mahadadia Ridley Express, tror du att han är så bra också?
Ja, jag vill att gå åt det hållet tillsammans med dig, David. Jag har ju varit supertydlig med hela tiden liksom att försöka bedöma Hail Mary hela tiden när han har startat. Mm. Och jag har ju tyckt att det har varit en otroligt klok häst med naturligtvis enormt många goda egenskaper. Men det har ju varit lite långa ben tycker jag, och lite jag har inte fått den där superfeelingen för honom. Men det är ju för att han aldrig har gjort liksom mer än vad någon har begärt av honom. Och så är det ju hela tiden. Han gör ju precis det han ska.
Mm.
Men nu är jag går med i det tåget. Jag hoppar på det sent, men jag går med det.
Men det finns ju mycket att göra på honom. Han har ju gått i vanlig vagn, eller hybridvagn, men inte jänkarvagn. Han går med skor fram. Han går med fast huva. Du kan ju tänka dig när man kan börja rycka om växande. Det trivs man väntar ett år med till att han är 6 år.
Nej, det är såklart världsartist.
Ja.
Är det någon annan som har av de vinnande hästarna i Breeders finalerna som har den framtiden är det ingen som har, men är det någon som du tycker sticker ut utöver de övriga?
Ja, men det är ju Mr. Hercules i så fall som fungerade väldigt bra på barfotabalansen. Han hade ju svacka runt kriteriet. Det var ju fel tillfälle att ha en svacka i, men känslan är att han vann väldigt enkelt här på 12-2 full väg. Visst, nu galopperade samma motör och det blev kanske ett prov utan värde, men det kan man inte säga. Alltså, när han springer i den tiden från spets, då är han väldigt svår att slå. Då ser det mycket enkelt ut. Så att Mr. Hercules kommer att vara den kulltoppen vi trodde att det var någonstans där i våras efter de första starterna. Som han inte blev efter att ha floppat lite där runt kriteriet. Men det kommer han vara till nästa år. Helt klart en av derbyfavoriterna till derbyt 2021. Sen vill vi lyfta fram 5 Many Muscle som var 2 i mål också. Vilken avslutning den hästen stod för. Och där pratar vi om en häst som gick med skor och aldrig har heller gått barfota runt om. Nej. Så där har vi sedan gått med bike, men det här är ju Reo Liljendal en riktig skjutare att se fram emot nästa år.
Ja, då vill jag också lyfta fram i så fall när vi ändå var inne på Hail Mary, Brother Bill också, som är en otroligt läcker häst och han gör ju sådana här prestationer i stort sett hela tiden.
Ja, och vi ska komma ihåg att han reste sig efter det loppet han fick på Valla senast där han blev avklädd av Hail Mary från spets. Och ändå tog sig mål lite åt det stapplande hållet, om man får säga så. Det känns ju taskigt, men han var ju inte, det var ju inte så att han flög fram över mål i semifinalerna. Att därifrån rycka upp sig, visst, nu gick det från vanlig vagn till jänkarvagn igen och så vidare, men den uppryckningen är remarkabel och Brother Bill, som bara vunnit ett lopp i år, visar att han ändå är en kultopp. En absolut kultopp, ska jag säga.
Ja, vi kan dra igen söndagsbutiken också med att nämna Stona såklart. Eagle Eye Cherry nu som har hon tjänat runt 5 millar eller?
Hon kommer vara gissigt, hon kommer vara nyttig. Det är ingen häst som jag liksom så här tar till mig som en stjärna på någon vänster.
Nej, men gör du det med Melby Free då? Från samma
nej, men precis. Men
det är alltså lite samma skrot och korn ju. Och de tjänar enorma pengar alltså, och vinner storlopp på storlopp.
Och den här är ju startsnabb och verkar lättplacerad och travsäker.
Precis
och
som Melby Free.
Ja, och det här kommer att vara en ganska jämn kult i nästa år är känslan. Nu har hon ju stuckit ut huvudet som är de bästa. Men vi har ju Hoboken Am, vi har ju Barbro Kronos, vi har Fabius Polini med flera som har varit med i de stora loppen. Men hon är kulletta och nästa år tror jag att man är mer sugna på att köra henne i spets i de här större loppen än vad man har varit i år. Sedelpress.
Ja, och Redén vann ju inte bara med Mr. Hercules, han hade ju också Milady Grace som fick
vinna. Det är otroligt, han tar 2 segrar i British Crown och det känns som att stallet inte har den formen de hade. Det säger om vilken otrolig lägstanivå hans hästar har. Milady Grace, snyggt körd av Örjan, vann den där finalen. Där fick Ganga B återigen gå i dödens. Känns som att hon fått väldigt mycket dödens det här året. Och han tog en dubbel där, ska sägas. Golden Tricks var 2, så att hatten av för Redén.
Nu blickar vi framåt, David, till veckans podd. Yes, jag tycker att vi kör igång det direkt.
Ja, finns ingen anledning att vänta.
Ja, vi ropar upp ett stenkast härifrån där jag sitter. Eller det kanske var att ta i. Det är ett långt stenkast i så fall, ungefär 4,5 mil till Joakim Elving. Hallå där, Jocke.
Tjenare.
Hur är läget?
Det är jättebra.
Vad gör du en torsdag eftermiddag nu när vi får ringa upp dig? Hur har dagen sett ut?
Jag började med lite fortkörning på morgonen som sedan blev lite barnjobb innan lunch då. Så att jag fixat med barnen lite här nu efter lunch och ja, så har dagen sett ut.
Och V75 blev det nu på hemmaplan den här helgen. Hur mycket ser du fram emot det?
Ja, men jättekul att V75 kommer till stan och att elitserien är här. Så att, och jättekul att vi kan ha 3 stycken fina hästar ute också på lördag.
Ja, vi ska ju säga det att den här omgången skulle gå på Bjerke egentligen. Men corona gör att vi inte får resa över till Norge som vi vill. Så att den tilldelades Romme. Jag vet inte varför det blev just Romme, men det är väl tacksamt för dig.
Det var, vi flyttade väl fredagstävlingarna. Vi skulle ha kört här under fredagen imorgon nu när vi spelar in det här.
Ja, men precis.
Och så blev det, det lördagstävlingar istället då.
Okej.
Du, Jocke, vi ska gå in och prata lite grann om din träningsverksamhet, tänkte vi här. Bland annat. Jag vet inte vad du tänker, David, om Jocke Elving. Jag tycker att det är intressant att börja i den ändan i och med att jag har ju hästar hos Jocke. Jag känner ju Jocke även privat. Jag tror att du kan komma in med någon infallsvinkel här utifrån också med dina funderingar.
Ja, men Jocke är relativt ny för mig. När jag gick in och kollade här inför den här intervjun så blev jag lite paff när jag såg att du hade kört in nästan 5 miljoner redan och har 20 segerprocent. Så bra hade inte jag en bild av att det hade gått för dig. Och känner mig lite dåligt påläst. Kan du bara... Vi börjar från början lite grann. Hur kom du in i travet från allra första början?
Jag började tidigt. Jag hade en moster som var tillsammans med en tränare. Och tillbringade mina...
Vilken tränare då?
Thomas Jonsson på Kalmar.
Okay.
Så där tillbringade jag de flesta loven. Och det var så mitt hästintresse växte. Så att, ja, jag var intresserad av hästar sedan jag var väldigt liten.
Okej. Okay. Alltså Thomas, on hammering Thomas.
Precis.
Wow, vilken sjukt otippad.
Ja, det visste inte jag heller. Det är det som är så härligt med att vi kör de här mötena i våra poddar.
Men okej, okay, och det började, men jobbade du hos honom på sommaren där eller fick du praktisera eller hur artade det sig?
Nej, men jag tror att ungefär kanske vid 7-8 års ålder så var jag tillbringade jag nog varenda lov nere i Småland. Varenda lov som jag hade i skolan och sen började jag i gymnasiet uppe på Vången då och jag var ju även där nere på somrarna och jobbade då i lite äldre ålder då, så att jag jobbade även hos Thomas sen lite senare då. Efter, ja det var i Sundsvall. Så att, jag har tillbringat mycket tid där nere och ja, det är väl den vägen har varit.
Skönt att du tar Arn Hemmering Thomas, David. Jag hade sagt mjuka mockasinen Thomas, ja.
Ja, ja det finns
mjuka
många hästar.
Mjuka mockasinen var ju en klassiker.
Ja, det var för min tid kan jag säga.
Okay. Är det för din tid också, Jocke?
Nej, jag kommer ihåg, han vann väl V75 tror jag, sprintermästarhelg. Och då var jag väl 7 år tror jag. Och jag hade skönt show och hoppa upp på sulken för jag skulle ju med till vinna cirkeln. Så att jag kommer ihåg den.
Ja, och är otroligt läcker, mjuka mockasiner. Tjänade nästan 1,2 miljoner. Var ju också en följetong, startade 131 gånger pengarna. Men det var ett sidospår, mjuka mockasiner, men jag var tvungen att ta in den ändå.
Men vänta, det var inte han som hade Born at Last?
Nej. Det tror jag.
Nej, det var Thomas Johansson på Mantorp, säger jag nu.
Ja,
okej.
Ja, det var det. Ja, fortsätt Jocke, hur du kom och startade upp din verksamhet och vad det var som gjorde att du hittade till det här.
Ja, men jag jobbade ju åt ett par tränare då i lärlingstiden och sen stod jag väl lite i ett väg själv vad jag skulle hitta på. Jag gick tränarkurserna och flyttade hem. Sen var det väl ingen självklarhet att jag skulle plocka ut, men flera personer höll på att trycka på och såg till att det blev gjort då. Och det är jag nog tacksam för idag, för att frågan är om man hade tordes ta steget just då. Men jag kom igång i alla fall och började väl med i princip 2 tomma händer. Och vad är det nu, 7-8 år jag har varit tränare, så är det en fantastisk utveckling på hur det har gått. Och jag står idag med en egen gård och 70 häst i träning. Så att, ja, det är fantastiskt.
Vad har hänt? När jag ser på dina siffror här sista 5 åren, kan bara läsa högt. 2016 614 000, 2017 615 000, sen 2 miljoner 1,9, men i år då med 1,5 miljoner kvar 4,8.
Ja, det är 3 år sedan nu vid 9 år som jag köpte gården och 2,5 okay. år sedan som jag kunde göra det som jag hade velat hela tiden, och det var att kunna bygga en egen rakbana med sand och ha en djupsandbana. Och sen jag fick den så har det ju hänt otroligt mycket på framgångssidan. Så att
ja.
Ja, och sen har jag byggt och utvecklat gården också mer efter det då. Men den stora pusselbiten är ju sandträningen, helt klart.
Vad har du för mer än rundbana med sand? Har du någon backe eller vad? Hur ser
jag har ju,
möjligheten ut på gården?
Jag bor ju precis intill Rommetravet kan man säga, så att jag har ju Rommes anläggning och tränar på också då. Så de äldre hästarna som jag har hemma på gården, de tränar ju i sanden, gör de allihopa, och de yngre tränar nere på rakbanan och rundbana då.
Så att, hur ser möjligheterna ut på Rommetravet att träna? Är det bra?
Ja, det är jättebra. Vi har jättebra banpersonal, bra banor. Så att, vi har både backe, rakbana, rundbana och vi har lite slingor också. Så att, vi har det mesta.
Jocke, jag har ju fått följa din resa Ja, men från sidan då, jag har ändå varit på Dalatravet under alla år kan man ju säga. Och har följt din resa som du har gjort. Det jag är mest imponerad av, det är ja, men de senaste årens utveckling här från det de var innan. Är sandbanan där? Är det den som är resultatet? Är det därför vi ser de här resultaten? Är det anledningen till att det går så bra, tror du?
Ja, till stor del så är det där. Den har hjälpt mig otroligt mycket. Och den har hjälpt hästarna också. Så att, ja, jag har alltid förstått att man måste träna hårt för att komma någonstans. Men när man är ny och så har man, får man ofta ta över hästar som flera andra har tränat. Och det kan vara både svårt att hålla dem fräscha där. Men med sandträning så har det ju hjälpt mig otroligt mycket att kunna utveckla dem. Och framförallt hålla dem fräscha. Och det är en stor pusselbit och det i det som har varit. Och är de fräscha så levererar de också.
Just det där med att hålla dem fräscha, känslan är att sanden är väldigt skonsam för hästarna, att det blir betydligt färre skador.
Min sand är ett fantastiskt material. Det är som jag jämför att springa på bomull, fast det är naturligt motstånd och det går ju att köra dem trött. Ja, det går att köra dem trött väldigt fort. Så att det tog en tid att lära sig det också och vad gränser och så är, men du kan aldrig göra ett likadant jobb till exempel på en fast bana som du gör i min sand liksom. Du kan ju sitta och köra en hel dag i princip, tycker jag, så att, och i sanden så kan du köra över det på ett par minuter bara.
Men du, jag vet också att du höll på när du skulle göra den här sandbanan, att du, ja, du får berätta själv hur många timmar du la ner på att hitta rätt material. Vi hade ju Daniel Redén här i våran podd för en tid sedan, som ju också jobbar med sandbanekonceptet där. Att just hitta rätt sand, att hitta rätt underlag och material, hur svårt och krävande var det?
Ja, det höll väl på i 2 år innan man kom fram till vad man skulle ha. Jag hade en bild om vad jag letade efter, men sen att hitta det, och sen skulle det vara på ett liksom ekonomiskt försvarsbart också. Så att ja, det tog lång tid, och jag höll på med det långt innan gården liksom var köpt också, så att, men det har ju helt klart blivit helt rätt.
Ja, det är häftigt att se utvecklingen. För jag kan ju säga så här att när jag följde dina hästar där för, jag vet inte hur många år sedan, vi måste backa tillbaka, men vi kan väl ta, vad sa du David, 2017, mycket körde Jocke in, 600 000 kronor drygt.
Ja.
Segerprocent på 7.
6 år eller någonting, säkert.
Men om vi bara går tillbaka dit, i det här där du körde in ungefär en halv miljon kronor på ett helt år, så var min uppfattning om dina hästar att de kom ut, det var inte de bästa hästarna du hade fått in i träning. Du hade försökt lägga din energi och göra ditt jobb. De såg bra ut när de kom ut, men de hade inte orken till slut. Det tröt ofta sista 200-300 meter. Och man kände ofta så här med dina hästar, Jocke, att de behöver klaff på loppen för att de ska duga. Hur var din upplevelse under den här tiden?
Ja, men precis. Det skulle alltid stämma till 100% att man skulle vara med och göra upp. Det var väl ungefär så. Det var mycket sarg och sen skulle luckorna komma och de andra skulle ha gjort bort sig. Så att, ja, det var väl oftast tursegrar kanske.
Men kändes det så?
Ja, men lite så var det väl. Alltså. Hade man inte turen då var man inte där framme heller. Så att,
nej. När kände du att du var på väg att lossna? Eller liksom det var, liksom, när kände du att wow, nu är det på väg att hända någonting i verksamheten?
Men det var väl, vi började träna när sandbanan var klar i juni där för 2,5 år sedan, och vi gav det liksom 3 månader. Vi tränade hela sommaren, vi startade inte en häst, och så började plocka ut dem i oktober, och de här första banjobberna som vi körde då efter, jag kände direkt att det, vilken skillnad var liksom vad man hållit på med innan och sådär. Och sen rasslade det ju bara till. Jag tror vi vann 20 lopp på oktober, november, december, och det året fann jag träna championatet här på Romme också. Så att, ja, det var ju, jag tror vi hade vunnit 11 lopp hela året, och sen vann vi 32 eller något som 30 innan året var slut då, och lyckades vinna träna championatet hemma. Så att, det var väl vändningen, kan man säga.
Hur ser rörelsen ut idag? 70 hästar sa du. Vilken typ av hästar vill du ha in? Vill du vara den här breda som även plockar fram unghästar, men även V75-hästar, eller hur ser du på din egen rörelse?
Ja, men det är väl lite där vi är nu, att jag har väl 22-åringar och jag har närmare 21-åringar idag, resten äldre då, och jag har fått blodat hand för unghästarna nu också då. Att vi har kommit fram till ett koncept som verkar fungera bra. Vi har haft hästar som har vunnit lite mer prispengar lopp liksom, som unghästar nu då. Och sen det här sista nu med svampen då, det var väl ändå kvittot på att vi kan vara med där liksom.
Ja.
Mm. Det är just det.
Var din största seger?
Vad sa du?
Var din största seger någonsin med
svampen är den största.
Mima Ortus.
Japp. Yep.
Ja.
Vad är det mer du kan ta med dig av din hittills relativt korta tränarkarriär, Jocke, förutom segern i svampen som du nämner här med Mima Ortus? Vad är höjdpunkterna i övrigt så här långt?
Andra kanter, tycker jag. Det var väl liksom hon som tog mig lite till hetluften och var med, vann diamantstort och finalen på Solvall under kriteriehelgen, och vann jag även diamantstort uppe på Östersund. Fantastisk resa där med henne den sommaren. Hon sprang in 800 någonting. Inte allting hos mig, men mycket i alla fall. Så att det är en häst som ligger varmt om hjärtat. Clockwork har ju varit fantastiskt fin i år. Började året jättebra och nästan tjänar 700 i år. En treårsnär. Så det finns många, många roliga minnen.
Jag tänker Lamona, eller förlåt, Lyxhåleryd, som ju kvalade in till storchampionatet här, var det i fjol, eller?
Ja.
Även om det inte blev någonting med i finalen.
Nej, det var ju också jätteroligt. Hon var bra vid den tidpunkten, men fick ingenting med då. Men hon har inte tjänat så mycket pengar ändå, men ändå var med och mättes inte med de bästa i kullen, men hon var liksom ett steget efter dem. Så det var lite tråkigt att vi inte fick med någonting med priskakan när vi hade lite oflytt i loppen. Men, också jättekul att kunna vara med.
Vad hände med Clockwork? Hon tjänade ju mycket pengar tidigt, som du sa. Sen ebbade vi kanske ut lite mot slutet. Var det att hon var tidig som gjorde att hon tjänade pengar? Eller hur ser du på hennes säsong?
Ja, det började jättebra och fortsatte där till juni, tror jag. Hon var tvåa i Margaretas, tror jag, i juni eller juli. Och sen tyckte jag inte var det samma Udina riktigt. Och nu då när säsongen är över, så håller vi fortfarande lite på att utreda henne då. Så att vi ska vidare nu nästa vecka och ta lite tester på henne. För känslan är att det är någonting som har gjort att hon inte har varit till 100%.
Och vi blickar framåt lite grann i rörelse då. Var är du om 5-10 år? Hur många hästar har du? Var håller du till? Och hur vill att din rörelse ska se ut?
Ja, den har ju från att kanske ha 35-40 i januari i år, så har det varit en hiskelig utveckling. Och den har varit tuff att hänga på som chef och tränare också. Så att det känns väl som jag har växt in relativt bra i rollen nu. Och kommer vilja ha den, fortsätta ha den rollen och inte utveckla någonting i alla fall. Jag tycker materialet i sig, man har relativt många unghästar som kommer underifrån och ändå ha ett lite äldre startmaterial också, passar mig perfekt. Mitt mål nästa år är väl att dubbla siffrorna igen och vara med i någon mer årgångsfinaler och lyckas. Jag tycker själv att med tanke på så bra det har gått i år så har vi inte haft så mycket material att starta, utan vi har legat på 15-17 starttestare hela tiden. Nästa år kommer jag säkert dubbla det. Så helt klart så vill jag ju vara med och försöka slå mig in i mer i toppen då.
Har du någon häst som du kan säga nu som är 2 eller kanske 3 år som inte har startat än som du vill lyfta fram som du tror mycket på nästa år? Det är alltid kul när tränarna plockar fram sina dolda diamanter i stället.
Jag har ju jättemånga fina tvååringar som vi plockar ner tidigt i tider och som har tränat på hela sommar och höst här nu och som de har kunnat starta allihopa. Vi körde 21-22 med alla i juni. Så att jag har jättebra bredd på det. Men jag vill inte lyfta. Men jag har ett par stycken som har tränat med Ortus hela tiden. Så jag har både hingst och mär som är intressanta. Så att jag vill inte lyfta någon specifik så, men... Men jag tycker jag har bra bredd på det och det, alla har känts bra hela vägen. Så att de kommer att komma ut här nu efter nyår.
Ja, spännande.
Jag ser även på ditt stall att du fått upp lite hästar med kennelnamnet J.E. Jag gissar då att det är Jocke Elvim det står för. Hur ser egna uppfödningsverksamheten ut?
Jag har... två följmärare idag och varav hon Little Miss Sweden hade jag ju själv den senare tiden av hennes karriär och hon var även min första V75-vinnare som hon segrade på Kalmar, så att hon fick bli kvar hos mig idag och hon har två avkommor då som en förlunge och en tvååring då efter Bål Eagle. Så systern där hade varit 3 eller 4 nu då. Hon gick bort på ett operationsbord efter kval och var jättelovande. Så att, men tvååringen här, hon är stor och rejäl men ändå lovande. Så att vi får se då.
Och sen har du Tattletail också, va?
Ja, jag lånade henne ett år och tog en nuncio där. Och har en hingst efter nuncio där som rör sig bra. Han har många mil i kroppen hittills, så att han ska börja gå intervaller här nu då, efter nyår. Så att, ja, han är lovande han också.
Ja, Jack E heter han då, kan vi säga.
Ja. Jag tänkte på det, Jocke, också innan vi går in på helgens starter här. Du nämnde där att du tog tränarchampionatet på Romme. Det har ju varit så på Romme att Jörgen Westholm har väl prenumererat på det där. Rätta mig om jag har fel. Men i stort sett i alla fall. Hur känns det att knipa det där?
Ja, det är såklart jättekul.
Blev det på Rättvik i år också, va?
Ja, det första gången på Rättvik i år. Och det var också målet när vi drog igång året. Att Rom och Rättvik skulle vi ta.
Och det är ju starkt att lyckas med det.
Ja, men jag tycker det att... Ja, det som sagt. Jag har inte så jättemycket starthästar, så att och de gör det jättebra, så att ja, det är ett mål i alla fall.
Ska vi blicka framåt mot helgens starthästar? Det är ju en jätteintressant jackpot på V75 Romme på lördag. Patrik sa här tidigt i veckan att han hade en helt stenklar från ditt stall.
Ja, men, och så garvar du när du efter du säger det.
Nej, jag skrattar inte. Jag bara konstaterar att det är kul att Jocke som tränar hästen är med. Nej, absolut inte att jag på något sätt, utan jag bara tyckte det var kul. Men du tog in väldigt mycket lust, Patrik, vilket jag älskar när du gör. Ja,
det är inte så ofta, väl?
Nej. Det är inte så ofta.
Men du kan få berätta för Jocke vad jag ringde till dig och sa då.
Du sa bara att du är helt stenklar på V75, kort och gott. Ja. Royal TN i V75 4, nummer 4, som just nu är 6%.
Tackar!
Använd barfota runt om. Vad säger du om den, Jocke?
Ja, nej, men jag kan väl förstå. Han har ju sett han och följt han hela livet. Då. Det är en häst som aldrig får något lätta upplägg och tycker nästan att han älskar ju tuffare det blir. Så att, han är ju på gång nu igen.
Men gör han det, den där stackaren? Älskar han det tuffare? Jag tycker synd om han varje gång, för han har väl aldrig sett en rygg i hela sitt liv. Det fanns ju en här som Åke Sundberg hade en gång i tiden med The Don Active. Den här är väl placerad i samma fack, tycker jag.
Nej, men han har faktiskt alltid fått kämpa för havren, även hemma i träning. Så att, han gillar ju, han gillar tuffa upplägg och han utvecklas med dem. Så att, ja, jag tror han aldrig har fått ett lätt lopp.
Nej.
Vad säger du om uppgiften på lördag?
Nej, men det är spännande. Det är väl innespåret. Vad som händer därifrån. Men 3000 meter provade ju vi i somras. Han hoppade 1200 kvar. Jag tror det hade gått riktigt bra den dagen om det inte hade hänt. Så att det känns som att distansen är ju positiv. Och som sagt... Han är på gång igen nu då, och det blir ju barfota på lördag där då, och det är ju helt klart en växel också.
Men du, ja. vad säger du, vad säger du egentligen om Royal TN i den här klassen han är och det här motståndet som man möter? Ska han inte lösa en sån här uppgift om det, ja, om det någon gång för hans skull skulle kunna få klaffa lite grann?
Jo, det är inte omöjligt att han har egenskaper för det och ja, det är väl som sagt, om han kan få slippa göra det tunga från början åtminstone. Så varför inte? Jag har hela tiden trott att vi ska vinna V75 med den här hästen. Men han har oftast fått vara tvåa på grund av att han har fått gjort en hiskiga lopp. Liksom.
Har Patrik fokus på sin optimism, tycker du?
Ja, jag tycker att rätt så öppet lopp på 3000 meter och den här hästen är säker, han kommer vara med bland de tre och kriga om det bara löser sig från det här innespåret.
Ja.
Jag ser att han har gjort 13 starter i år och varit bland de tre 9 gånger, så att ja, nej, han är säker, den här killen.
Mycket intressant. V757 har du två hästar till start, bland annat två Global Tailwind. Vad säger du om honom?
Jättefin häst. Gillar den jättemycket och han har gjort två riktigt bra prestationer nu efter åren där efter sommaren. Han hade lika väl kunnat haft två raka om inte han hade mött på Coin Perdy där i Rättvik. Då hade han vunnit med hela upploppet. Men jättebra form på han nu och bra läge. Spännande med kusken.
Ja, hur tänkte du där? Alltså, Rickard är ordinarie på dina båda två ju, men valde han In Love eller hur blev det?
Ja, han fick ju välja, det fick han. Men jag sa först att vi skulle använda In Love Boko då, så att han visste om det. Och sen tillkom ju Global Tailwind då, utan att han visste det. Men han hade fortfarande chansen att välja där. Så jag är ändå nöjd att han tog In Love Boko. In Love Boko lite knepig häst sådär, men har ju skött sig otroligt bra nu på slutet. Den senaste Örjan körde väl innan Rickard började, då var det ju galopp. Så han hade ju en tendens att hoppa i starten där liksom. Så att, jag är nöjd att Rickard kör, för han är lite speciell från start.
Jag fattar. Hur taxerar du Global Tailwinds segerchanser? Han är ju ganska betrodd.
Bike på också.
Ja.
Han har ju läget. Jag tycker de är rätt jämngoda hästarna. Både In Love Boko där och Tailwind. Men han har ju läget. Jag funderar på att sätta på om kanske någon Googles eller något sorts stängt huvudlag. Så jag ska bolla lite med Örjan vad han känner och tänker liksom om loppet. Men
väldigt, väldigt intressant. Har han gått med det tidigare?
Inte hos mig.
Och det du vill åt är startsamarbete då, gissar jag?
Ja, och kanske att han är lite mer på i loppen. Så att han, om han nu ska utnyttja ledning eller, ja, jag vet inte, jag ska prata lite med Örjan vad han känner och tänker.
Smarrig
info. Ja, verkligen. Du, apropå det att Rickard får välja, du har använt Rickard mycket som din första kusk. Det var ju ändå snopet, kan väl ändå få säga någonting om det innan vi avslutar. Han körde ju mot Royal TN när Royal TN vann i den senaste starten. Då valde han Lamona Håleryd ifrån ditt stall. Den var väl knappt slagen om en längd ungefär av Royal T-en. Och det var i det sista loppet på Rättvik under den sista tävlingsdagen under 2020. Hade Rickard vunnit med Lamona Håleryd så hade han också tagit hem kuskchampionatet. Nu gick det ju till hans konkurrent Ulf Olsson istället, för att han inte lyckades hålla undan med Lamona Håleryd mot stallkamraten Royal T-en. Det stod ju och vägde hela upploppet ner. Kan du berätta om det där? Vad sa Rickard?
Ja, han var inte så nöjd efteråt. Det var han inte. Det kändes väl i mitt hjärta också, fast att vi vann loppet. För att det är väl ungefär ett år sedan, om jag ska dra det lite kort. Att november i fjol, då frågade jag Rickard om han ville köra mina hästar i första hand på Rom och Rättvik. För att jag kände att om jag ska komma vidare som tränare så vill jag ha en första kusk på hästarna och inte ha 3-4 olika kuskar som hela tiden ska köra. Och då var jag tvungen att ha någonting att erbjuda. Och då så ville jag att han framförallt skulle köra mina hästar då på Rom och Rättvik till en början. Och mina hästar hade inte gått någonting heller då ett halvår där, för vi hade haft problem med infektion det året. Men jag sa till honom att mina hästar är på gång nu, och om du är med på det så kommer vi köra liksom fullt ut, och du kommer få köra hästarna. Men nej, han var inte så sugen då, det var han inte. Men han fick väl fundera 2 veckor, och sen kom han och sa att ja, men vi kör på det. Och så var det ju, det kändes väl såklart när de skar mållinjen att det inte lyckades hela vägen. Men nu vann ju min andra häst, och det var ju jättekul det också.
Och han fick ändå chansen att välja.
Han hade ju chansen, och det var väl det som vi båda var inne. Det var jag som sa det sista, att jag tycker du ska köra Lamona i och med att hon står på start. Och det var Rickard också inne på. Så att ja, man har fel ibland. Så att nu får han ta Romme istället.
Ja, exakt. Hur ligger han till där förresten? Borde jag veta kanske, men...
Ja, han ligger i toppen där med Jorma Kontio och Emilia. De är väldigt tätt på varandra där. Men jag tror han ledde förra tävlingsdagen i alla fall med en pinne eller något sånt där. Så att han är med där framme.
Ja, okej. Okay. Får vi se hur det går.
Jo.
Ja, men svinbra, Jocke. Väldigt intressant information angående hästarna. Och ja, lycka till på lördag och framöver.
Tusen tack.
Ja, verkligen. Vi hörs av.
Ja, vi gör det.
Och att du inte nämnde mina hästar här bland de 2-åriga hästarna jag har som dina löften här. Vi får se om de är kvar nästa vecka i stallet.
Vilken bitter hästägare. Ja, toppen, Jocke.
Ja, det är jättebra. Tack.
Ja, det var.
Hej, hej.
Tack, tack.
Ja, lät som på dig, David, att vara ett litet wake-up call vi slog till Romme och till Jocke Elving. Då hade inte Björn Koll kände sig som på hans fina år.
Nej, jag vet ju vem han är och vilka hästar han har haft under åren och har väl koll på honom på så sätt. Men eftersom han inte kör så mycket själv och hur ska jag uttrycka det? Det har ju varit hittills inför jag vet mycket vardagstrav. Han har vunnit mycket på vardagstravet. Det är för första året han tagit klivet upp och vunnit lite större lopp, och då blir det relativt färskt för mig. Men väldigt sansad snubbe. Fina siffror, så att det är, honom kommer vi få dras med i travet rätt många år framöver.
Ja, precis. Du, nu ska vi prata V75 ifrån Jockes hemmabana och min hemmabana också. Jäkla härlig omgång med extra pengar i.
Ja, du har tagit in luft här nu till den här omgången, och vi gör väl tvärtom. Jag brukar väl lokomotivet i när vi snackar V75, men du får vara det den här veckan med tanke på
vad kul, då är du lite proggy leader nu då.
Ja, jag är proggy leader. Vi byter av. V75-1. Klass 2-försök. Favorit just nu. Kryptonite Hanover.
Ja. Nämnde inte jag den i en podd här alldeles nyligen? Eller mässade jag dig kanske? Efter att vi fick se Kryptonite Hanover vinna på Solvalla i den senaste starten. Hur som helst så var det en häst som jag gick igång på. Jag har sett Kryptonite Hanover tidigare. Men när han visslade förbi Huntam och Trumpy och Capital Gain CC som vi såg på Valla här i onsdags och lämnade dem med 20 meter i den senaste starten, så sa jag till dig att det här är någonting, någon som är ordentligt på väg upp. Och att den är i klass 2 nu, det tänker jag ta tillvara på i alla fall. För jag kan inte tänka mig att den åker på stryk mot Time to Make It Right, Claw, Gandalf Yam, Digital Literacy. Det blir bra position härifrån. Tredje ytter. Och sedan så visslar Kryptonite Hanover ner dem över Rommes upplopp, tror jag.
Okej, okay. Ja. Du vet att det är vanlig vagn och bike know. På slutet. Jag tycker Reos hästar är lite ojämna. Men,
Jag gillar hästen så pass mycket.
Ja. V752, favorit as we speak, 11, Lalle Pellini.
Och i ett lopp som man väl kanske ska försöka hitta någon form av kantboll. Frågan är om det går med tanke på den form som Lalle Pellini har visat här på sistone. Via starka slutrunder och sedan vunnit på ett snyggt sätt. En häst som jag vill varna för tidigt i den här podden. Det är nummer 3, Vanja. Den hästen startade på Romme i den näst senaste starten. Går du in och kollar lopparkivet så undrar du, vad är det här för ponny? Den här kan ju aldrig vinna på V75, för det här är ingen sort. Nej, håller med dig, för det var så jag kände efter att hästen hade varit ute och värmt där på Romme inför den näst senaste starten. Men prestationen den gjorde var ruggigt fin alltså. Så att det är en häst som är betydligt bättre än vad hon ser ut att vara. Och att hon är spelad på 4% gör i alla fall att man kanske ska ha med henne tidigt. Joyful Tricks, 29% barfota runt om. Given också såklart. Men Vanja om jag ska ta ut någon tidig luring.
V73 och många största favorit, 4, Vera Kronos. Anmäld med skor.
Ja, här vill man väl... Här går ju alla rakt ut på Very Kronos. Jag kommer att betala för Mind Your Value VF i alla fall. Från innerspår, robbarna alltid en räv bakom örat. Tror att den hästen kommer göra ett bra lopp på lördag. Han blir ju singelprocentare bara så det skriker om det nu när Very Kronos blir upp mot 80% eller 75-80% innan det är klart. Så att den vill jag ha med.
Var hamnar han från spåret?
Nej, men han kan ju öppna bra.
Ja, jag vet att han kan det. Och Rom är en ganska bra bana med spåret, så där frågar jag dig vad han har för spåret.
Nej, jag är inte helt... skulle inte vara helt förvånad om Robban skulle hålla upp, tycker jag, från innerspåret. Elon på utsidan kan inte öppna. Voltaire, Giffon tar det från tredje. Very Kronos kan öppna och Antonio Trott flashar. Nej, det är nog, känns det som att Robban vill prova Mind Your Value VF i ledningen, det tror jag.
Det här med att Robert Berg har en räv bakom örat, det är ungefär lika trött floskel som Danmarks bästa häst. Och det har kommit en ny sån. Och ikväll är det Solvalla Åby på V86, det är min favoritkombo. Den är man ju fruktansvärt läst på. Alltså.
Vilken är Danmarks bästa häst då?
Ja, men det är alltid den som vinner för dagen. Vinner Danmarks häst på V75 så är det Danmarks bästa häst. Så var det mycket förr. Det har inte varit det på samma sätt. Men,
ja, men jag håller med dig. Alltså räv bakom örat att Robban har det är väl ett understatement kanske.
Ja, V75-4, Steoloppet. Du har redan pratat om Royal TN. Kommer du gå rakt ut på den?
Ja, som det känns just nu så kommer jag göra det om det inte dyker upp någonting annat. Hur motiverar jag det då? Jo, att hästen för klassen är inte sämre än någon annan. Plockar 20 meter på Amiral. Över den här distansen tror jag. Vikens Dome och His Marvelous, inga som jag är jätteskraj över, även om His Marvelous var väldigt bra i den senaste starten. Hästarna på 40, nej, jätteläge för royaltén. Hoppas bara, precis som Jocke var inne på, att han slipper göra grovjobbet hela gången, hela loppet den här gången, för att det är ofta så det brukar
vara. Det gör man väl alltid när man spikar en häst.
Nej, det vet jag inte.
Nej, skojar bara.
Ja, ibland så är det väl nästan, man vill att de ska fram och ta en lugn döden.
Ja, nej, jag fattar.
Ja, men jag tycker nästan synd om hästen, så att jag vill gärna att han får rygglopp ett tag i alla fall. Sen kan han gå utvändigt ledan sista varvet utan problem.
Ja, V75, ett sprinterlopp i silverdivisionen, ganska låg klass för silver. Nu är det visserligen november, skulle jag säga. Favorit 1, Raging Money.
Ja, svårt lopp. Mässade med ägaren till My Dream Art, där man är faktiskt lite grann på tårna vad gäller den hästen ifrån stallet, och vi behöver väl inte lägga ut någon jättematta om formen på Timo Nurmos stall heller, så att den hästen betalar jag tidigt för. Det kommer ju bli jämnsmet här, David, så att här kan det ju vara kul att hitta någon framöver lördagen här när vi kör Twitchen som vi kanske kan gå ut på. Ja. Det kommer vara väldigt jämnsträckat mellan 5-6 stycken.
Absolut. Jag är helt med dig. Det är ett perfekt lopp för det. Jag kollar väderprognosen inför lördag så speak.
Ja,
lite regn på natten, men 6 grader, men inget annat.
Nej.
Man vill, alltså, hästarna vill inte ha det och de aktiva vill inte ha det, men gyttjebrottning med jackpot på Romme i november, det är en rätt härlig kombo.
Mm.
Som spelare. Vi vänder blad. V75-6. Ett lopp i... Fan är det? Klass 1. Så jag sa inte vad det stod. Klass 1. Favorit. Jämt spett mellan 1, 2, 3. Men favorit As We Speak. 2. Dream Creation.
Mm. Så att det var bike på Gardner Show. 2 Dream Creation har ju läget med den som... Om jag ska pick one av de där tre, så då väljer jag faktiskt nummer 3, Oxidizer.
Okay.
Som jag tycker har sett jättefin ut här hos David Persson. Och jag märker på Uffe Olsson som kör att han gillar den här jäkligt mycket, alltså. Det låter som att Uffe tycker att det är en mer än en klass 1-test, om du förstår vad jag menar. Så att den kanske om jag ska välja någon av de här tre, men här hade det varit kul att hitta någonting bland singelprocenterna, såklart.
Ja.
Men Oxidizer om jag ska välja på någon av de där tre.
Ja, omgångens miljondrag här. 8, Danilo Brick. Ja, när den här som ofta är väldigt betrodd nu blir spelat i under 3% mot hästar som men han är van vid att möta. Det är en sån här häst som jag hatar som favorit för att han är så pass ojämn och sådär. Det kan vara att han är halvslut efter att ha varit tufft vässad som treåring bland annat. Men är han inte det och visar vad han visade lite grann i slutet på sommaren, så kan han absolut vinna loppet från typ döden, ska jag tänka mig.
Ja.
V75-7, favorit nummer 5, Van Gogh ZS, det är bromsdivisionen.
Ja, och vi vet ju vad han kan, men såg att det var bike igen på Global Winner. Det var ju så att han stimmade upp den ordentligt. Jag vet inte om du hörde det i lördags, Timo Nurmos, som sög in ganska så ordentligt med luft inför Global Winner start, att han skulle vara 20 meter bättre än vad han var gången innan och så vidare. Ja, jag tror att han sköter sig ifrån det här läget, och då är det väl en vettig segerchans, kan jag ändå tycka. Men otroligt spännande information på Global Tailwind om man sätter på någon form av goggles huvudlag eller liknande. För det där är en häst som definitivt duger på V75. Skulle han dessutom komma till ledningen med det här huvudlaget, så brukar han kriga väldigt bra ifrån just den positionen också. Så att den på 12% känns ju också tidig.
Mm, håller med. Det är väldigt intressanta förändringar där. Ja, men grymt, Patrik. Tack. Och mer info kommer som sagt på Twitch på lördag.
Ja. Apropå V75, sorry, jag glömde fråga det tidigare, David. När det var så otroligt svårt i lördags där du sa att Forfantone och Hem var den som var det svårast att hitta, och det skriver jag under på. Hur gick det för dig i lördags på liret?
Ja, men lyckades faktiskt få 5 rätt på mitt 250 kronor där på Spel- och lekkontoret, så blev det det blev typ drygt 3-4 gånger pengarna för köparna, men 50 lax inspelat totalt. Nu med att jag hittade Sir Henry Peel på 4, det var väl nyckeln. Missa spikarna, spikade Hevin Boko, där jag tycker Mika Fors var lite passiv lite för länge. Sen han gick på så galoppade hon kanske att hon inte kändes helt 100. Och spikade Hachiko.
Jävla laid back du är i det där surret nu, David. Så där var du inte i lördags när Mika Fors satt kvar.
Nej, jag var väldigt besviken på Mika Fors där och då. Men jag skrev på Twitter under veckan med Kai P. Jussila som förklarade för mig att Mika minsann tyckte att hästen inte kändes 100 och så vidare. Och då får man respektera det, såklart.
Såklart.
Men han var väldigt optimistisk inför Mika, så att det var inte så att jag skrev något ont om Micke, utan jag bara tyckte att han var passiv, och sen så förklarade Kai det, och sen så tycker jag kanske att Micke Fors tidigare har stått för några styrningar där han inte känns riktigt påläst på motståndet. Det finns ett par sådana exempel. Det var det jag ville få fram, men inga konstigheter mer än så. Och Hachiko Duvelo var väldigt bra från dödens.
Ja, bra. Vi hoppas att spelformen verkligen sitter där nu på lördag i alla fall. Twitch, häng med oss då. 13.00 nu på lördag. Vi kör nu denna avslutningspunkt. Hiss och diss. Okej, vad är du sugen på, David?
Jag kan dissa idag.
Ja, då tar jag fram min hiss här. Jag har... 2 stycken egentligen, eller kanske rättare sagt, jag har ingen. Men
du får inte ta Donald Trump eller Joe Biden den här veckan.
Nej, precis. Nej, det var en engångsföreteelse.
Ja.
Jag får väl baka ihop de här två till någon form av vad som kan liknas en hiss i alla fall. För det kan ju uppfattas ibland som kanske att man, eller som att jag är väldigt mån om att det ska ju synkas i tv. Alltså att man ska, precis som det jag inledde på det med idag, med känslor. Men att man ska försöka fånga dem med både glädje och med besvikelse efter loppen. Och jag brukar ofta påtala här när de intervjuerna inte görs eller de inte kommer överhuvudtaget. Och då ska jag också säga det att jag var väldigt mån om det när jag jobbade på Kanal 75. Att vi skulle jobba med de grejerna, att vi inte bommade synkarna efter loppen. Och var där så fort som möjligt och försöka ta upp det där. Det vill jag säga. Och då vill jag också säga att vad härligt när man gör det. När det börjar komma tillbaka lite grann av det här som Kanal 75 och Trav-TV har varit så bra på. Det vill säga att synka, torsksynkar, när det inte går som man...
Du får förklara vad en torsksynka är.
Ja, det är att intervjua en kusk efteråt som har bränt med en favorit eller som kanske har kört dåligt eller... ja. Av någon annan anledning förlorat loppet och så sitter spelarna där hemma och undrar vad var det som hände egentligen? Och så går man dit och så gör man en intervju med den kusken och då kallar vi det för en torsksynk. Det gjorde man ju med Ulf Olsson, vilket var glädjande. Micke Nybrink stod på sig i studion. Uffe fick komma till tals. Mycket bra. Så att det vill jag passa på att hissa. Hoppas man fortsätter så och lägger den där minuten på just det istället för att vända blad och prata nästa spelform.
Mm. Då ska jag passa på att dissa när vi ändå är igång. Och jag dissar på samma ämne. I söndags var det ju toppsport från Eskilstuna. Sveriges mest intressanta travhäst heter Hail Mary. Han dundrar runt på 1,11,5. Gör man tv där och då tänker jag på ATG Live i det här fallet, så vill man ju vara med och höra kuskens kommentar. Nu begränsas det av att bommen kanske inte funkar dit, och man kanske var beredd att lämna till tränaren som inte kör loppet. Det tog ungefär 30 minuter innan vi fick höra Per Lennartsson och Robert Berg efter den segern. Jag tycker det är för dåligt. Jag tycker att man måste vara mycket närmare sporten när man jobbar med de här sändningarna. Det går inte att köra loppet och köra lite chitchat och sen så prata Biri i 10 minuter. Jag fattar att det finns ett intresse för att prata upp Biri för att det kan omsätta. Men prio måste vara att följa de största hästarna i de största loppen och få kommentarer från det. Jag tycker man borde förbereda sig mycket bättre på det. Det är en röd linje jag tycker finns påfallande ofta, att man ser emellan när det är bra sport. Det finns ett enormt intresse för travsporten runt om i landet. Då måste man fortsätta mata de tittarna med det intresset. Man har ett stort ansvar när man gör ett G-Live. Det är liksom den kanalen som finns ut för folk att liksom se och höra travet i många fall. Jag fattar att det kanske är lite svårare bland i tv-sändningar för det finns reklam och sånt att ta hänsyn till. Jag tyckte det var riktigt dåligt i söndag så att vi fick vänta en halvtimme på den intervjun. Ingen annan sport gör så att man väntar med en så pass intressant intervju, utan det är många tittare som droppar av på vägen. Efter V75 kom den.
Den intervjun, jag följde ju tv-sändningen. Den intervjun kom ju jättetidigt i tv-sändningen.
Ja, men på liven så pratar man upp Biri istället i 10 minuter.
Ja, men
minuter,
där handlar det om att man måste frångå mallen.
Ja, men såklart. Du måste ju ha lite feeling om vad som är intressant just där och då. Jag fattar att de vill få in Biri innan sista loppet, för det är många som droppar av. Men sorry, Biri är inte grejen där och då. De som har spelat i Biri vet om att det kommer ett uppsnack senare. Skjut då på det lite grann. Sånt måste bara fungera, tycker jag. Ta sporten på allvar och prioritera bra sport när det serveras. Punkt.
Ja. Och så ofta är ju inte tillfällen när vi får Hail Mary-prestationer eller sådana hästar.
Man älskar
höra
man älskar höra kommentarerna runt om loppen. Segersinkar, som vi säger, kan ju vara rätt trista ibland. Men när det är de här stora loppen och Per Lennartsson fick en rejäl orktur och sa då efteråt att han känns mycket bättre än i våras och bla bla bla. Det är sånt man vill höra tätt inpå, inte en halvtimme efter.
Nej. Bra, ska vi dra ihop säcken?
Tycker jag vi gör.
Mm. Tack David för den här veckan. Har du några avslutningsord?
Nej, vi hörs på lördag 13:00 på Twitch.
Det gör vi. Ha det så gott.
Bra. Hej!